P1 Dokumentär.
Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där händer en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
Rovdjuret. Ett program av Sigrid Edsenius.
Det är en ganska liten anstalt. Lite uppbyggt som en militär organisation också. Man har sin grupp och sen har man sin närmaste chef och sen har man lite vakthavande befäl för dagen och så vidare. Så att det är ganska uppstyrt.
Ett fängelse någonstans i Sverige. Här jobbar en person som jag kallar Anna-Karin.
Det är ju inte alla som passar som kriminalvårdare. Alltså man måste kunna vara rund i en fyrkant. Kunna läsa av människor, kunna prata och liksom även kunna respektera att ja, men det är inte alla som vill prata naturligtvis. Men ändå våga fråga att ja, men nu ser jag att du mår bra. Eller liksom, ja, ändå den klientkännedomen. Det kan ju uppkomma situationer som kan vara liksom farliga eller liksom hotande. Man måste ha ett säkerhetstänk hela tiden. Alltså, var har kollegorna? Var är de intagna eller klienterna? Oj, nu blir det tyst här någonstans. Är det någonting som har hänt? Alltså, det är så många sinnen som måste vara närvarande. Man sätter ju en tilltro till sin kollega på ett helt annat sätt än om jag skulle kanske plocka frukt på ICA. Eller... Det är en helt annan sak.
Pandemiåret 2021 kommer en ny medarbetare till anstalten. Det är Jakob. Han har lång erfarenhet från att jobba som kriminalvårdare och den dåvarande chefen på anstalten har jobbat med honom länge på en annan anstalt.
Det var så vi fick in honom då, genom att vi hade kännedom kring honom innan, att han var väldigt duktig på säkerhetsarbete. Det var den anledningen vi ville ha honom till oss.
Dåvarande chefen på anstalten.
Han var social, ville gärna utveckla sig, hade gott samarbete med kollegor. Så att det fanns ingen någon oro kring honom.
Men hans kollega Anna-Karin ser någonting annat.
Det var ett flörtande hela tiden. Så jag tyckte var så här, ja men lugnare nu. Alltså, mm. Det var ju väldigt mycket om den kvinnliga anatomin.
Men var det kommentarer om din kropp då till exempel?
Ja, vid något tillfälle så nämndes det liksom kanske lite grann om storlekar och såna här saker och jag bara nej, då sa jag ifrån. Mm. Sen upplevde jag att det var lite gränslöst när det kommer till andra kollegor. Så man är lite yngre och kanske inte lika mycket livserfarenhet och så kan det nog vara svårt.
Det blir december 2021, strax före jul och den allra mörkaste tiden på året. En av de unga tjejerna som jobbar här är Josefin. Hon heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst för att skydda henne. Det här är hennes version av det som hände.
Det börjar som ett fall av trakasserier.
En dag sitter Josefin vid datorn på jobbet och skriver. Enligt Josefin kommer nu någon in bakifrån och drar en mössa över hennes huvud och ansikte. Personen håller fast henne och tar på hennes kropp. Hon ser aldrig vem det är.
men jag hade mina misstankar.
Josefin berättar att dagen efter hittade hon en gul post-it-lapp i sitt postfack. Dina bröst är nice, står det på lappen. Under texten har någon ritat en glad smiley.
Jag tog ju väldigt illa vid och började gråta på jobbet och ja, då blev jag hemskickad.
Det går några veckor. Enligt Josefin får nu fler lappar i sitt fack. De ska innehålla både kommentarer om henne och hot. Vissa av de här lapparna sparar hon. När julhelgen är över bestämmer sig Josefin för att försöka byta jobb. Hon skickar ett mejl till sin närmaste chef där hon skriver att hon kommer söka en annan placering på en annan anstalt eftersom hon inte känner sig trygg på arbetsplatsen längre. Chefen blir orolig. Han försöker prata med Josefin. Hon verkar väldigt rädd och är försiktig med att berätta någonting om det som hänt. Hon kallas till flera möten. Cheferna försöker på olika sätt få henne att berätta mer, men Josefin tvekar fortfarande inför att berätta vem hon misstänker.
Jag satt i möte i 4 timmar med olika personer som ville få mig att säga namnet.
Nu tar kriminalvården det här till en högre nivå. De kopplar in säkerhetsavdelningen och nu ska man försöka ta reda på om fler kvinnor har drabbats. Jag har pratat med flera av de här, totalt 9 stycken, som blev inkallade och fick frågor från en mellanchef.
Det var... Har du känt dig sexuellt trakasserad den senaste tiden? Och alla visste ju att det var något med Jakob och Josefin. Det var en konstig arbetsplats, mycket skitsnack och grupperingar.
När Anna-Karin sitter hos mellanchefen berättar hon om hur Jakob har betett sig.
Flörtiga skojbrottningar och såna här saker. Ja, det är aldrig som att något annat vakthavande befäl har liksom kommit fram och börjat liksom skojbråka och dra i min batong. Liksom.
Vid ett nytt möte i slutet av januari försöker cheferna återigen få Josefin att säga vem det är som har hotat och trakasserat henne. De har skrivit ner flera möjliga namn på olika lappar och får nu fram 3 olika personer som kan vara aktuella.
Det var något som deras interna utredning hade fått fram och de ville att jag skulle säga det namnet.
Kriminalvården uppfattar det som att Josefins mående inte står i proportion till det som hon har berättat. Man kopplar in en person från sin centrala säkerhetsavdelning. Han har jobbat med våldtäktsoffer i krigsområden och tror att hon kanske kan ha varit utsatt för någonting mer. Någonting som hon inte säger. Så här säger han i en rättegång året efter.
Hon sa inte vad som hade hänt utan det kom långt senare. Hon visade dock tecken på att vara ett offer för en sexuell brottslig handling. Det var där vi kom in och började röra i allting. Det tog ett antal samtal innan vi kom fram till vad som då hade hänt. Rätt många samtal.
I ett mejl till mig skriver säkerhetshandläggaren. Skulle kriminalvården inte startat upp en utredning eller ett medarbetarskyddsärende med den information som framkom initialt i detta fall, skulle det vara att se som ett tjänstefel. Efter flera möten med kriminalvården berättar Josefin till slut att hon har blivit våldtagen i anstaltens källare en månad tidigare. När jag träffar Josefin undrar jag varför hon väntade så länge med att berätta om våldtäkten.
Mycket skam. De kommer ju bara tro att jag har legat med dem på arbetsplatsen. Jag hade ju också flytt situationen och lämnat bältet med radion och nycklar.
Att lämna bältet så är förbjudet på en anstalt och Josefin säger att hon var rädd att det skulle kunna få negativa konsekvenser för henne.
första maj, kommer jag ihåg. Det var väldigt fint, grönt överallt, sommarsverige. Så jag tänkte, vilket fint land.
Jakob är uppvuxen i ett östeuropeiskt land och kom till Sverige 2007.
Och egentligen hade jag inte riktigt planer för att stanna här i Sverige, men jag var på besök hos en kusin. Men sen fick jag ett erbjudande, ett jobb i pizzeria som alla invandrare gör efter 3 dagar typ. Och sen tänkte jag, okej, jag testar helt enkelt hur det blir.
Han jobbar med olika saker och efter ett år blir han uppmuntrad av en vän att söka jobb inom kriminalvården.
Så 2 veckor senare ringde de och sa, men du är välkommen och sommarvikarera hos oss. Jag tänkte, hur kan det här hända liksom?
Hans fru och lilla son flyttar hit och Jakob blir allt mer etablerad i Sverige.
Jag jobbade mest med säkerhet och utmaningar, jag älskar utmaningar. Att hitta ett sätt att lösa problem och det händer ju varje dag någonting, det älskar jag också.
Jakob känner att han är bra på sitt jobb. När det uppstår konflikter löser han dem. Till exempel när anstalterna jobbar på hissar en prideflagga och många av internerna blir förbannade.
Det var väldigt, väldigt dåligt stämning. Samtliga paviljonger, de nästan alltså barrikaderade sig och ville inte gå till jobbet. Och det var upploppsstämning, alla paviljonger. Så jag kommer ihåg att jag och en kille till gick från paviljong till paviljong och jag pratade. Jag visste ju i varje paviljong vem som styr och vilka är bossarna och sen förklara. Och att vi löste den här situationen jag var väldigt stolt över utan några skadade. De gick till jobbet.
Vad sa du då till dem?
Nej, men alltså jag försökte förklara att den här prideflaggan, alltså du vet, deras sätt är ju, vi är inga buggar, du vet, det är så de pratar liksom, men då säger jag till exempel, men lyssna, det handlar ju inte om dig eller att du är någonting, utan det handlar om allas rättigheter att uttrycka sig och sådär. Så jag försökte förklara för dem vad det egentligen innebär.
Åren går och Jakob och hans familj är kvar i Sverige. Han får en dotter, barnen blir större och börjar skolan. Efter ytterligare en tid skiljer han sig. Det är 2021 när Jakob börjar jobba på samma ställe som Josefin och Anna-Karin.
Alltså jag började jobba på timmar där och sen efter någon månad då kommer min chef till mig och frågar om jag kan vikarera som vakthavande befäl. Då är du operativ chef för dagen på anstalten. Sen vikarierade jag i några månader och jag fick väldigt, väldigt positiv respons från både chefer, intagna, personal. Och det var egentligen ingen som hade sagt någonting negativt för mig. Alltså, inte vad jag hört liksom.
Men vad Jakob inte vet är att det har inletts en utredning om sexuella trakasserier på anstalten mot honom. Josefin har ju berättat om hur hon blivit trakasserad, fått hotfulla lappar och att hon har blivit våldtagen i källaren på anstalten. Efter flera möten med kriminalvården går Josefin med på att gå till polisen.
En av mellancheferna sa till mig, jag vet inte om du kan komma tillbaka om du inte säger vem det är. Ja, jag uppfattade det som att jag kunde bli av med jobbet om jag inte sa till polisen vem det var.
Det finns övervakningskameror i källaren, men det har gått för lång tid och filmerna är inte sparade. Några sådana bevis finns alltså inte. Nu tar kriminalvården kontakt med polisens personskydd, BOPS. De gör en bedömning om det finns risk för allvarligt eller dödligt våld. Och det är långt ifrån alla som får skydd av dem. Det ska finnas en allvarlig hotbild mot personen. BOPS gör nu bedömningen att Josefin behöver hjälp. Och hon får ett tillfälligt boende och en hyrbil för att skyddas. Från Jakob. Det går en vecka. En dag när Jakob kommer till jobbet blir han kallad till anstaltschefen. Med på mötet är också en person från huvudkontorets HR-avdelning.
För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså, Så de börjar med att det har kommit in 10 stycken anmälningar mot mig med diverse anklagelser från sexuella trakasserier. Med personalen att jag hade problem. Alltså det var väldigt mycket sådär, det är någonting som inte stämde. Alltså jag trodde inte mina öron. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig ur anstalten. Alltså min närmaste chef hängde med mig till min skåp liksom, att jag ska ta mina saker och gå ut som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som händer. Alltså, jag har inte gjort någonting. Jag försökte liksom att säga någonting, men jag såg bara det var att med väggen, hade jag pratat med väggen, hade jag fått en svar, men inte från dem liksom. Jag kände nej, det var ingen idé att varken säga någonting eller prata om någonting eller någonting. Jag kommer ihåg att jag satt i bilen på väg hem och jag fattade fortfarande inte vad det som har hänt liksom. Alltså, du vet, du sitter i bilen och det är som en dröm liksom. Och tänker, alltså, är det här sant liksom?
Den enda person Jakob nu kan komma på att ringa är sin tidigare chef som har slutat på anstalten. De träffas samma dag.
Jag mötte honom. Han hade ett pappret med sig. Det pappret stod där att han är avstängd från tjänsten. Och hans beskrivning, det var bara att han blev kickad från anstalten som en tjuv, enligt honom, hans beskrivning. Han mådde väldigt dåligt och han grät när han pratade. Sen beskrev han att han är anklagad, men han inte vetat vad det handlar om.
Det Jakob vet nu är bara att han är avstängd från jobbet och anklagad för sexuella trakasserier mot kollegor. Han har ingen aning om att han också misstänks för våldtäkt och hot mot Josefin och att hon befinner sig i ett skyddat boende på grund av honom.
Jag lyssnade och sen hade jag frågor. Varför bara du? Vad har hänt? Hur började det och hur det var? Så att jag hade bara hans bild i alla fall. Men han mådde väldigt dåligt.
Vad tänkte du om det här?
Jag var chockad kan man säga. Och det är nästan 8-9 år jag känt honom.
Det går 2 månader. Jakob är inte på jobbet under den här tiden. Klockan 7 en morgon ringer det på dörren. Utanför står 3 civila poliser.
Och de kommer in och de säger, ja men du ska följa med, du är anklagad för våldtäkt. Och jag bara, är ni säkra liksom? Och så säger jag, jag heter så också, är ni säkra att det är jag liksom? Ja, det är du. Hur som helst, jag fick klä på mig snabbt och jag sitter i bilen och jag tänker, alltså våldtäkt, vem kan det vara? Så börjar man såklart börja tänka i huvudet, alltså kan det vara någon ex? För jag hade en ex då som vi separerade, men alltså vi separerades under som vänner. I det ögonblicket, jag tänkte inte alls på jobbet liksom, att det var någonting kopplat till hela det här, utan då tänker jag utanför jobbet liksom.
De kommer fram till polisstationen och Jakob placeras i en arrestcell.
Du får klä av dig, allt, så blir du inlåst i ett rum själv. Och jag sitter i det där rummet och jag bara känner, fan, jag kommer liksom tappa förståndet liksom. Jag förstår inte, vad är det för helvete som händer? Vad gör du här? Och då sa de den här personens namn och jag tänkte, alltså du vet, du står, du vet inte, ska du gråta, ska du skratta eller ska du tappa bara förståndet eller vad ska du göra liksom? Våldtäkt, alltså jag hatar det här ordet, jag lovar det, jag hatar det här ordet, våldtäkt liksom. För en våldtäkt, då måste det vara en viss personlighet, förstår du? Du måste planera det här, du måste tända på det här, du vet. Du måste, din kropp måste spela med liksom, för att utföra en våldtäkt liksom. Du ska ta någon, du ska hålla någon och göra saker, förstår du? Det är för mig obegripligt liksom, alltså, det där är vidrigt liksom.
Jakob blir förhörd. Han får reda på att han inte bara misstänks för våldtäkt utan även för att ha hotat Josefin och försökt hindra henne att gå till polisen. Han får se bevis som polisen har fått från Josefin. Det ser ut som att han har skickat hotfulla sms till henne.
med diverse hot att gå inte till polisen, bla 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 bla. Det är inte möjligt liksom, alltså jag har aldrig skickat det här. Och då tänkte jag, nu är det kört fan, alltså nu fan hamnar det i fängelse liksom.
Men polisen kan inte se några spår i Jakobs telefon som visar att han har skickat sms:en. Och inte heller i Josefins telefon finns det några spår av kommunikationen. Bara skärmdumpar. Jakob misstänks också för att ha sökt upp och hotat Josefin vid två tillfällen. Men när polisen kollar Jakobs telefon har den befunnit sig på en helt annan plats vid de tidpunkterna. En åklagare tittar på ärendet efter ett drygt dygn och Jakob släpps.
Och sen efter den här då sa de, men nu kan du gå hem. Jag bara, Sen fick jag gå hem, ja.
Men Jakob är fortfarande misstänkt för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum en kväll runt 7:30.
Ja, vad brukar man göra då? Sitta och snacka skit. Vänta på att natten ska komma, dricka en kopp kaffe.
Anna-Karin har ofta jobbat kväll på anstalten.
Att två personer skulle ha försvunnit ner i en källare då vid den här tiden ungefär, 19:30-20 ungefär.
Men vi är ju så få. Vi är ju så få i tjänst.
Så det är liksom sex personer, det är på hela anstalten som är tjänstgörande?
Mm, precis.
Så om två personer skulle försvinna?
Ja, det märks ju på en gång. Nej. Det är väldigt märkligt.
Jakob jobbar inte nu utan är sjukskriven. Han äter medicin mot depression och ibland får han panikattacker. Kriminalvården vill omplacera Jakob till en anstalt som ligger 1,5 timmes bilfärd bort och över 10 mil från hans hem. Jakob som har barn varannan vecka tycker inte att det funkar. Han har inte varit med i facket innan, men har nu gått med i SAC-syndikalisterna som kan hjälpa honom direkt. Under våren blir Jakob kallad till ett möte med kriminalvården och Emil som är ombudsman på SAC följer med honom.
Han har ju av en kollega blivit anklagad för väldigt grova brott. Och nu ska han och arbetsgivaren ha ett möte och prata om hans anställning.
Kör uppåt.
Emil spelar in mötet på sin mobiltelefon utan att kriminalvårdens representanter känner till det.
Tredje våningen.
Vi har fått ta del av hela inspelningen. Nu får Jakob för första gången veta vad kriminalvården kommit fram till i sin utredning om arbetsmiljön.
Man har ju haft ett stort antal samtal med personal. Och då företrädesvis kvinnor som man har pratat med. Men några manliga kollegor också. Och det som framkommer då det är att vill ofta ta på ens kropp. Är man glad på jobbet så kan han fråga, har du fått ligga igår kväll? Det sker löpande kommentarer av kvinnors kroppar, utseende på olika sätt. Du fäller sådana kommentarer då. Ja, fäller ofta kommentarer då med sexuella anspelningar till kvinnliga medarbetare.
Situationen som medlemmen hamnade i var ju att han fick på några minuter presenterat för sig att så här många personer har sagt så här grova saker och påståenden om dig och nu går vi igenom dem och nu har vi gått igenom dem och vi vill jättegärna att du slutar på kriminalvården. Allt det där skedde på några minuter bara. Man höll sig på ett sätt arbetsrättsligt korrekt, men vi tog en utredning. Den utredningen visade på samarbetsproblem. Man agerade på dem, man relaterade inte till polisiära. Samtidigt så signalerar man direkt att man var intresserad av ett utköp och tonen i rummet gjorde att jag i alla fall upplevde att de var övertygade om att han var skyldig och ville att han skulle sluta.
Nu erbjuds Jakob 2 månadslöner för att sluta. Emil upplever att man blandade samman anklagelserna från Josefin om bland annat våldtäkt med den arbetsmiljöundersökning som visar att Jakob betett sig olämpligt mot kvinnliga kollegor.
Min upplevelse var att man var väldigt tydlig med att han inte var önskvärd. Och jag tror inte att bara den här arbetsmiljöundersökningen hade lett till den slutsatsen.
Okej, bra. Då tackar vi för idag.
Jag försöker ta reda på hur de som ingick i undersökningen ser på det här idag. Jag har varit i kontakt med de här 9 personerna och 5 av dem vill prata med mig. Någon har inte haft så mycket med Jakob att göra. 3 menar att det inte stämmer att Jakob betett sig olämpligt.
Jakob var väldigt trevlig, som en pappa. Visst, han kunde dra sexskämt privat när man pratade, men det var ju kompisar emellan. Han gjorde inte så mot alla. Det kändes som att de vinklat det jag sa.
I samtalet så var det som att de fäste sig vid specifika ord som kunde användas mot Jakob. Jag upplever att jag har blivit felciterad.
Men det är inte alla som nu har ändrat sig. Anna-Karin berättar ju att Jakob betedde sig olämpligt mot kvinnor.
Ja, men det var väl inte alla som kände sig helt bekväma med det.
Men om man säger så här då, hans beteende, det som du säger då, det var olämpliga kommentarer, det var lite väl närgånget. Var det så pass mycket så att det var ett arbetsmiljöproblem så att han skulle bli av med jobbet eller bli omplacerad? Som ur ditt perspektiv, var det ett så stort problem liksom?
Jag vet att det gör utifrån några gånger när det skulle börja skojbrottas. Liksom, men vet du, det här tar vi på mattan.
Var han liksom oförbättrlig i det här? Eller hade han kunnat, om han fick en tillsägelse av en chef, förstå att det här var fel?
Jo. Det skulle han absolut göra. Jag vet ju bara hur han sett ändrades när jag hade pratat med honom. Och det var, ja men, så här, ja, men vi skämtade ju bara. Jag tyckte inte det var roligt.
Nej. Förstår han det då?
Jo.
Men hur tänker du liksom i efterhand nu? Vad hade kriminalvårdens ansvar i det här? Att det blev som det blev liksom?
Jag skulle nog kunna säga att det är en ledarskapsfråga. Så där hade man kunnat gå in tidigare, tror jag.
Och se det här gränslösa beteendet? Och
ja, liksom. Faktiskt. Mm.
Jakob menar att det handlade om jargong och skämt mellan kollegor på arbetsplatsen.
Jag har blivit slagit på rumpan. Jag har blivit tillfrågad, men har du fått knulla något igår? Av tjejer, alltså det är inte män eller någonting sådär.
Det var en jargong som man hade?
Absolut, absolut. Vi har kanske flörtat lite, men det var absolut inte att jag skulle tvinga mig på något sätt eller att vara sådär för mycket. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men det var helt normalt lite sådär flört.
Mellanchefen som gjorde undersökningen vill idag inte svara på frågor. Och anstaltsledningen och HR menar att allt har gått rätt till. Anstaltschefen vill inte vara med i en bandad intervju, men skriver i ett mejl att när flera medarbetare rapporterar om samma typ av beteende är det en tydlig indikation på att någonting inte står rätt till. De skriver också att det inte är acceptabelt att medarbetare pressas till att anmäla händelser så som Josefin hävdar har hänt, men att de inte kan kommentera enskilda fall. Den 23 maj läggs polisutredningen mot Jakob ner, drygt 3 månader efter att Josefin anmält honom till polisen. Det finns inte tillräckliga bevis för våldtäkten i källaren. Vid de påstådda hoten har Jakobs telefon kopplat upp på en annan ort. Hur sms-hoten har kommit till förstår inte polisen, men att Jakob verkligen har skickat dem till Josefin finns det inga bevis för. Under våren anmäler Josefin ytterligare ett övergrepp. En överfallsvåldtäkt utomhus i närheten av anstalten av flera okända män. Hon pekar inte ut någon gärningsman där och utredningen läggs ner i brist på bevis. Under sommaren väntar Jakob på att kriminalvården ska komma med ett nytt bud om hans anställning. Men de vill fortfarande omplacera honom till den anstalt som han inte tycker funkar. I augusti orkar han inte mer.
Till slut var jag tvungen att säga upp mig, förstår du? För de hade ju egentligen, fast de hävdade hela tiden att de hade så mycket saker, de hade ingenting i handen som de kunde sparka mig, förstår du?
Det blir höst. Utredningarna om övergrepp är nedlagda, men fortfarande efter 8 månader har Josefin skydd från polisens personskydd BOPS. En insats som alltså bara sätts in när det bedöms finnas ett hot om allvarligt eller dödligt våld. Och trots att misstankarna mot honom är avskrivna, är från Jakob hotet ska komma. En fredagskväll i oktober skickar Josefin ett sms till en av BOPS-poliserna. Hon skriver: "Snälla, ta bort idioten från mitt liv." På lördagen, dagen efter, har Josefin bestämt med en killkompis från anstalten att träffas. De köper fika och åker sen hem till honom. Enligt Josefin blir hon där sen våldtagen av flera personer. Jakob och 2 okända män ska ha kommit hem till hennes kompis.
Grundidén är att vi befinner oss i en lägenhet. Det är då målsäganden och hennes vän.
Åklagaren Anton.
De har ju någon slags filmkväll om jag förstår rätt. Och sen till den här lägenheten så kommer det 3 till 4 okända män. Eller egentligen en känd man då. Är arg motsvarande på kvinnan då, målsäganden. Och det här hela slutar med att hon gruppvåldtas då i ett av de få rum som finns i den här ganska lilla lägenheten. Den här vännen då, han är vittnet kan man säga, kronvittnet kan vi kalla honom. Han befinner sig i typ vardagsrummet och det här sker i typ sovrummet.
Dagen efter ringer Josefin till säkerhetsanläggaren på kriminalvården och berättar. Han anmäler sen till polisen. På måndag morgon ringer han till BOPS-poliserna som kör hem till Josefin för att hämta henne till polisförhör. Än en gång vill Josefin inte medverka i polisförhöret eller anmäla.
Jag sa nej, jag vill verkligen inte. Jag låg här på golvet. Till slut följde jag med.
Väl hos polisen berättar hon om det hon menar har hänt. För 3:e gången det här året anmäler hon nu en våldtäkt. Efter polisförhöret åker de till sjukhuset och gör en undersökning. Åklagare Anton blir förundersökningsledare.
Det kommer till mig med orden att min chef då Stefan gärna vill ha ett par nya ögon på det här ärendet och att han litar på mig som åklagare att jag kan göra på ett objektivt och bra sätt. Sådär. Jag förstår inte riktigt vad han menar, för det gör vi ju alltid. Liksom, sådär. Men i det här fallet så får jag medskicket då att det finns en viss bakgrund, att vi har på kammaren då viss kännedom om parterna.
Polisens utredare börjar analysera de olika tekniska data som finns i ärendet. De spårar Jakobs telefon och kollar vad som har hänt på Josefins telefon under kvällen.
Det vi gjorde framförallt var ju förhör med henne. Men sen så ägnade oss också åt hemliga tvångsmedel då. Vi tittade på vad den misstänkta hade, hans telefoner hade befunnit sig helt enkelt.
Däremot gör polisen ingen brottsplatsundersökning i lägenheten, någonting som de senare ska få kritik för.
Vi ansåg att den brottsplatsen var så pass förstörd redan och vi visste inte vad vi hade kronvittnet, om han var misstänkt till exempel.
Samtidigt intygar Josefins kompis, som åklagaren kallar kronvittnet, i förhör att Jakob och de andra okända männen verkligen har kommit hem till honom. Anton tycker att det är märkligt att Josefin tvättade sina kläder och duschar direkt efter kvällen då hon säger att övergreppet inträffat. Och både han och polisen blir allt mer frågande inför anmälan.
Sten läggs på sten. En ganska konstig berättelse till att börja med. Med liksom de här momenten av att det tvättas kläder och att det inte används direkt och att det är lite så vajsing. Kronvittnet som vittnar konstigt, de hemliga tvångsmedlen som visar att mannens mobil i vart fall inte befann sig ens i närheten av brottsplatsen.
Åklagare Anton reagerar på personskyddspolisernas arbetssätt. Till exempel en gång när hans utredare ska kalla Josefin till förhör och hon tar kontakt med Bobs.
Då är de ute och kör med kvinnan på slump mot bakgrund av den enorma hotbild då som finns gentemot henne från den här misstänkta mannen då. Att få de resurserna från Bobs, det är ovanligt kan jag säga. Att de kör runt en målsägande på det här viset för att det finns en hotbild liksom mot henne konstant, det har jag aldrig hört om. Bara det här verkade vara oerhörda resurser som lades ner.
Enligt Josefin är det inte bara Jakob som utsätter henne för hot. Hon berättar att han har ett helt nätverk av vänner som hjälper honom.
Folk kunde komma fram och säga att de skulle döda mig. Alltså kompisar till honom.
Hon beskriver hur trakasserierna mot henne fortsätter och att hon nu fått en skuld till Jakob som hon ska betala av genom att sälja sex till olika intagna på anstalter.
Motivet var ju enligt mig att han ville ha pengar som han förlorade när han förlorade sitt jobb.
En psykolog som är analytiker kopplad till Bobs får i uppdrag att göra en hot- och riskanalys av Jakob. Hon träffar aldrig Jakob utan utgår bara ifrån vad Josefin har sagt. Utifrån det görs bedömningen att Jakob kan vara en stalker av allra farligaste snitt. En person som njuter av att förfölja och plåga sina offer och som är sexuellt motiverad. På engelska kallas det predatory stalker, en rovdjursstalker med psykopatiska drag. Enligt Bobs är det här också en person som ofta är tekniskt kunnig och som därför kan övervaka sina offer.
För deras förförståelse var ju att den här mannen, han var en kriminell kingpin. Han var en gängledare för ett nationellt, möjligtvis internationellt kriminellt gäng med enorma resurser. Han själv var, dels var han ju på olika sätt psykiskt störd, men han var också oerhört skicklig då. En rovdjursstalker tror jag var deras, vad de landade i för analys. Och med det kom då alla möjliga tekniska kompetenser då, så han kunde manipulera alla former av bevis och väldigt skicklig.
Alltså blir kallad för någonting sånt, alltså psykopatisk rådjur som njuter av, alltså du vet, jag tänkte i månader på de här orden, förstår du? Ett psykopatisk djur som njuter av att förfölja sitt offer. Alltså förstår du, du kan skrika men det hjälper inte, du vet, alltså du får inte ur dig de här känslorna, du vet. Och sen hade de pratat med en expert. En expert som har aldrig träffat mig. En expert som aldrig ställt en fråga till mig. En expert som aldrig pratat med någon från min familj. En expert som har aldrig pratat med någon kollega. En expert. Du kan inte vara någon fucking expert om du inte har underlag, förstår du? Du kan vara expert om det finns bevis. Sen kan du uttala dig. Annars är du bara en lögnare.
Medan polisutredningen fortsätter märker både de utredande poliserna och åklagaren Anton att de två BOPS-poliserna är inne och läser i ärendet. Anton får en känsla av att de läcker uppgifter till Josefin. Han tycker att det finns en risk att de saboterar utredningen, och tycker att det verkar som att de har tagit ställning för Josefin.
Eftersom vi får de här indikationerna på att bopsarna gör märkliga grejer, då tog jag det okonventionella beslutet att vi registrerade ingenting i diariet.
Bops ber om ett möte med Anton. De två bopspoliserna och deras chef kommer till Antons jobb.
Nej, men jag släpper in dem. Den här gruppchefen är trevlig, om jag minns rätt, glad i hågen sådär. Jag med, tycker jag själv. Bopsarna är lite mera sammanbitna sådär, men skakar tass och liksom, det är inga konstigheter. Vi går in till ett konferensrum vi har och kör igång. Och då sitter ju, jag är ju relativt ung i tjänsten då, får jag säga. De har ju liksom någonstans 30 år i polisen, var det om jag har förstått rätt. Tidigare förhörsledare. Så, det var ju en viss ram.
Tuffa poliser kan man säga.
Alltså, jag vågar ändå påstå det. Ja, precis. Absolut, de kändes härdade så. Och de är ganska tydliga med vad de vill. De undrar om jag kommer delge kvinnan misstanke, varför jag kommer göra det. Och sen vill de påtala att om jag gör det så kan det få väldigt negativa konsekvenser. Men när de börjar prata om det här så börjar jag ändå tänka tankar som att det här är ju någon påverkan av en statsanställd ändå. Det är kanske inte olagligt, men det är i vart fall olämpligt. Så det kände jag redan där. Så jag började anteckna lite sådär smått på mitt papper. Små bokstäver som man inte kan läsa. För jag tänker jag måste ändå liksom dokumentera det. Men sen slutar ju i princip hela mötet med att de räcker över mig då en punktlista utskriven. Så då bara slänga mina anteckningar. De hade ju liksom presenterat det för mig. Och då gav de mig också den här psykologutlåtandet då. Men det var ju alltså oerhört märkligt. Förmodligen det märkligaste kommer vara med om. Att som åklagare så att säga bli ifrågasatt och närmast förhörd av de här två personsäkerhetspoliserna då. På det här viset och med de här undertonerna. Och...
Jag har haft kontakt med de två poliserna från BOPS som har valt att svara skriftligt på mina frågor. De förklarar varför de ville ha ett möte med åklagaren Anton. Vi förstod inte varför hon var misstänkt och det var en anledning till att vi och våra chefer ville ha ett samverkansmöte och dela lägesbild med åklagaren. I efterhand går det att utläsa att åklagare och utredare medvetet undanhållit information för oss i ungefär 5 månader. Information som pekade mot vår skyddsperson som misstänkt och som hade lett till en annan bedömning i skyddsärendet. Att BOPS-poliserna tog kontakt med åklagare och hade synpunkter förklarar de så här. I flera förundersökningar som vi tog del av hade flera utredningsåtgärder kunnat vidtas för att antingen styrka det skyddspersonen berättade om eller avfärda. Att de skulle ha läckt några uppgifter till Josefin stämmer inte, enligt BOPS-poliserna. Utredningen fortsätter. Misstankarna mot Josefin stärks. Dessutom dyker upp 2 personer som ger Jakob alibi. De har köpt kakelplattor av honom i en annan stad vid samma tid som våldtäkten ska ägt rum. Nu får Jakob ett nytt samtal från polisen.
Och då säger de, vad är det nu? Och då säger de, ja, det gäller den här tjejen och bla bla bla. Jag tänkte, nej, ska det här aldrig ta slut? Vad fan är det där? Men sen säger hon, ja, men nu är läget tvärtom liksom.
Det är Josefin som ska åtalas för att ha ljugit om bland annat våldtäkten i oktober. Och Jakob, som nu är ett brottsoffer.
Hej, Anton heter jag, åklagare. Jag tänkte att vi kunde börja prata om något som ska ha hänt den 15 oktober.
Det blir rättegång. Jakob sitter intill åklagaren Anton på målsägandens bänk. Det blir dags för Josefins killkompis att vittna.
Ja, men kronvittnet kommer ju in där, vännen då, vars lägenhet det här har skett i.
Han som har berättat i polisförhör att Jakob och några okända män kom till hans lägenhet.
Och jag har ju förberett ett menighetsförhör där jag ska få honom i fängelse för att han ljuger. För att jag har ju väldigt mycket bevisning för att mannen inte var på plats. Och det har jag påstått i, tror jag, 3 förhör.
Jag säger så här. Stämde det? Alltså, kom hem till dig.
Det första han säger är att han har ljugit.
Kompisen vänder nu och berättar att Jakob i själva verket aldrig kommit hem till honom.
Kom inte hem till dig.
Och då reaktionen i rättssalen, det blir liksom bara så.
Det blir ju kanske en onödig krumbuk. Men varför sa du det till polisen?
Jakob sitter bredvid Anton och lyssnar.
Han, om jag minns rätt, så viker han sig bara ner på bänken och börjar gråta. Och så snyftar han lite grann och sen går han ut bara. Och kvinnan, den tilltalade, hon sjunker fysiskt ner i sin polo. Så att hon försvinner. Hennes ansikte försvinner i hennes tröja. Så. Och jag får ju ett enormt adrenalinpåslag. Jag har ju förberett att jag ska liksom få ur honom att han har ljugit. Så där. Och famlar ju efter orden eller liksom i huvudet. Så där. Hur går jag vidare härifrån? Men liksom, det här är ju, ja, det är ju en sån gåva liksom till ett åtal. Att kronvittnet bara vänder och säger ja, jag har ljugit för hennes skull, och visar sig.
Josefin döms till 9 månaders fängelse för grov falsk beskyllning och falsk tillvitelse. Tingsrätten skriver att Josefin har stått under stark press, inte minst från BOPS-poliserna, att anmäla Jakob. Och det gör att man mildrar hennes fängelsestraff med 3 månader. Josefin håller idag fast vid sin version och menar att hon är oskyldig. Hon har själv aldrig velat anmäla eller peka ut någon. I tingsrätten vittnar BOPS-poliserna och menar då, trots bevisning och åtal, att anklagelserna mot Josefin är ogrundade och att Jakob är en farlig rovdjursstalker. Men idag skriver de att det inte finns någon anledning att ifrågasätta bevisningen mot Josefin. Josefin överklagar till hovrätten som sänker straffet till skyddstillsyn. När Josefin döms blir de 2 BOPS-poliserna anmälda för tjänstefel. Det handlar bland annat om att de försökte påverka åklagaren Antons beslut att åtala Josefin eller inte.
Det går bra. Mm. Men då får jag med dig börja med din sakframställan.
Det är särskilda åklagaren som nu åtalat de 2 BOPS-poliserna för tjänstefel.
Så tänker jag att jag ber protokollföraren helt enkelt att sätta på presentationsutrustningen så kan alla följa med.
Bra.
I den delen.
Det blir bra.
Mina gulmarkeringar, mina pilar och mitt rött här. När jag har, så att säga, så att det ser inte riktigt ut som...
BOPS-poliserna döms för tjänstefel för att ha försökt påverka Antons beslut. Det blir villkorlig dom. Själva nekar de till brott. De överklagar men döms också i hovrätten. Våren 2026 väntar de på ett beslut från Högsta domstolen om de ska ta upp fallet eller inte. Och dessutom om ett beslut från personalansvarsnämnden om de ska få behålla sina jobb. När hovrättsdomen kommer har gått 4 år sedan de först började jobba med Josefin.
Alltså hon har ju, det här har ju, först i efteråt förstår ju att det har varit ju hur stort som helst liksom. Alltså, man har ju ingen aning vad som hände liksom, men egentligen sen i efteråt fattar hur mycket resurser hon har satt igång liksom. Alltså förstår du, det var verkligen otroligt. Alltså hur många poliser, hur mycket arbete, alltså det måste ju varit miljontals kronor som har kostat allt det här liksom.
Jakob är idag fortfarande delvis sjukskriven. Han säger att han har förlorat allt, även om han till slut fick rätt i domstol.
Okej, alla gör sitt jobb, men egentligen till slut är det du som ligger i sängen och inte kan sova, som har panikattacker. som mår dåligt, som varandra tänker på att ta det av det livet liksom. Allt annat, ingen hjälper dig liksom. Så en person kan ju göra fel. Vi människor gör många fel, alltså, du vet. Det vet vi ju. Och någonstans jag känner att jag vet inte om jag kan säga förlåtit, men nära inpå, förstår du. För mig är det okej, okay, alltså. Jag menar, hon fick ju hennes eget liv också förstört nu.
Vad tänker du om framtiden nu då?
Ja, just nu har jag ingen plan liksom. Alltså, dels vill jag det här att alltihopa ska avslutas och sådär, men troligtvis kommer jag lämna Sverige för, ja. För min del var det för mycket liksom som hände här som, ja.
Du har hört Rovdjuret av Sigrid Edsenius. Research gjordes också av Rasmus Björe. Producent Ylva Lindgren. Slutmix André Ljungberg. En P1-dokumentär från 2026.